Bakom varje uppklarat brott finns det vardagshjältar, poliser som inte ger upp, som tröskar igenom alla fakta och som till slut kommer fram till sanningen. Under alla år som jag har gjort Efterlyst har jag träffat hundratals brottsoffer som alla vill ha upprättelse genom att den skyldige ställs till svars. Jag har också träffat hundratals brottslingar som i många fall trodde att de skulle klara sig, i alla fall i den stund de utförde brottet. Men den här podden handlar inte om brottsoffer, den handlar inte om förövare. Den här podden handlar om de som gör sitt jobb, de som ser till att den skyldige åker fast, de som ger brottsoffren upprättelse. Den här podden handlar om utredarna som löste fallen jag aldrig glömmer. Det finns två anledningar till att jag fortfarande minns det så kallade taximordet i Vidja i december 2003, då chauffören Nasser Abdo dödades. Det ena för att det var en så totalt meningslös händelse. Ett mer eller mindre spontant infall från en person som aldrig tidigare varit i klammeri med polisen. En skuldsatt, ostraffad man som kommer på en fullständigt hopplös plan som leder till att en fembarnspappa dör. Den andra anledningen är polisarbetet. Det är ju ett hopplöst fall, men det klaras upp efter en exemplarisk utredning där man blandar gamla beprövade metoder med ny forskning och kreativt arbete. Två saker var avgörande för att mordet kunde lösas. Två från varandra helt skilda metoder. Den gamla hedliga fantombilden och den för Sverige då helt nya geografiska profileringen. Det börjar onsdagen den 2 december 2003 i Vidja i Farsta utanför Stockholm, som är ett sommarstugaområde som långsamt håller på att förvandlas till ett villaområde för permanentboende. Klockan är runt 3 på eftermiddagen. 10-åriga Rasmus är hemma och kollar på text-tv när han hör någon på förstukvisten. Han går fram och öppnar dörren. En man stapplar in och ramlar ner på hallgolvet. Han blöder ymnigt från ett sår i magen och Rasmus förstår att det är allvarligt. 10 år gammal, ensam hemma, en blödande man på hallgolvet. Och han, Rasmus, gör allt rätt. Han ringer först sin pappa och sen till larmcentralen som instruerar honom hur han ska lägga blöta handdukar på såret i väntan på ambulans, och Rasmus gör just det. Samtidigt några kilometer därifrån har just några brandmän avslutat en övningsdag på Brandförsvarets utbildningscenter i Ågesta. De sätter sig i en skåpbil och åker därifrån. Efter en kort stund ser de en man stå och lyfta och de plockar upp honom. Det var något skumt med honom, sa brandmannen Håkan Johansson efteråt. Och det tyckte hans kollegor också. En känsla som förstärktes av att de mötte både ambulans och polis under färden. Så när de släppte av mannen i Farsta tittade de alla väldigt noga på honom för att memorera hans utseende. Och det kom sen att bli avgörande. Mannen försvinner upp mot en skogsstig och är sedan borta. I Vidja har ambulansen tagit med sig Nasser Abdo och kört honom till sjukhuset. Men hans liv gick inte att rädda. På kvällen dör han av sina skador. Vägspärrar sätts upp, operation dörrknackning tar fart, men inga avgörande spår hittas. Taxibilen står kvar. Någon form av handgemäng har förekommit i den. Man förstår att Nasser Abdo skjutits där och sen stapplat iväg upp mot huset där Rasmus satt. Men inga fingeravtryck, inget DNA och ingen har heller sett bilen eller hur någon har tagit sig därifrån. Det blir kriminalkommissarie Christer Johansson på Södertörnspolisen som får ansvaret för utredningen, och ganska snart visar det sig att han står inför en polisiär mardröm. Abdo Nasser har inga fiender. Det fanns absolut ingenting i hans omgivning eller liv som skulle kunna förklara vad som helst. Allt man får fram är att Nasser stått med sin bil i Farsta centrum, och det var förmodligen där resan mot Vidja börjat, den sista resan. I övrigt, ingenting. Men Redan på torsdagen kommer det första genombrottet. Brandmannen Håkan Johansson har då förstått att någon blivit mördad i Vidja, så han tar kontakt med polisen och berättar om mannen som de gett lift. För Christer Johansson blir det här ett halmstrå att gripa efter. Det finns visserligen ingenting som tyder på att liftaren hade något som helst med mordet att göra. Men å andra sidan, det var det enda spår som fanns i det här läget. Så samtidigt som inga andra spaningsinsatser gav något som helst resultat, fortsatte man att koncentrera sig på den mystiska liftaren. Vad visste man? Ja, egentligen bara två saker. Ungefär hur han såg ut efter brandmännens beskrivning och var han gick in i bilen och var mordet inträffade. Men, kom det att visa sig, det här räckte långt. För vid den här tiden hade en ny spaningsmetod kommit till Sverige, så kallad geografisk profilering, en metod som utvecklats i USA. En svensk polis, Jocke Hildeby, hade varit i Amerika och utbildat sig i den här metoden. Den utgår från de geografiska punkterna där brott har skett, som man sedan använder sig av för att lista ut var gärningsmannen bor. Den passar ju bäst för seriebrott förstås, där det finns flera platser att jobba utifrån. Här fanns bara tre geografiska punkter. Farsta centrum, där gärningsmannen förmodligen hoppat in i taxibilen, Vidjaområdet, där mordet skedde, och så platsen där liftaren lämnade brandmännens bil. Man började i Vidja och tog kontakt med snart sagt alla som bodde där. Det visade sig att bilen sätts på flera ställen i området före mordet. Ställen som inte hängde ihop, ibland på återvändsgränder, som om de i bilen letade efter något särskilt. Jocke Hildeby drog slutsatsen att gärningsmannen inte kände till området särskilt bra, att han inte hade någon anknytning dit. Den platsen verkade vara vald av ren slump. Och så var det platsen där den mystiske mannen stigit av brandmännens bil. Det visade sig att mannen gått upp mot skogen och tagit en stig bort mot bostadsområdet Molkomsbacken i Farsta. Det var mörkt ute, så han måste ha känt till den här stigen. Den var också ganska lång och kurvig. Ingen stig man ger sig in på om man inte vet vart den går. Slutsatsen blev att mannen kände till den här platsen mycket väl. Han visste att stigen fanns där. Han bodde förmodligen i närheten. Så nu hade man en plats. Nästa steg var hans utseende. Och här använde man sig av en gammal beprövad metod. En metod som dock har sina risker. En fantombild. En fantombild är ju egentligen bara ett vittnes intryck av ett utseende. En persons tolkning. Det kan bli rätt och då är den mycket användbar, men det kan också bli fel och leda hela utredningen åt fel håll. I det här fallet gick man på brandmannen Håkan Johanssons uppgifter. När han fick se den färdiga bilden tyckte han själv att den var mycket lik den gåtfulla liftaren. Så nu hade man en bild, en plats och en bild. För oss amatörer kan det tyckas självklart att publicera en sån bild. Men det kan innebära ganska stora problem. Dels får man in en massa tips som inte stämmer, men som det ändå går mycket tid åt att kolla. Dels kan man ju skrämma iväg gärningsmannen. Men i det här fallet behövde man inte publicera bilden. Här hade man ju ett begränsat geografiskt område tack vare den geografiska profileringen. Så polispatruller skickades runt till alla affärer, bensinstationer, restauranger, kiosker och annat i området med fantombilden för att se om någon kände igen mannen. Och det här ger träff nästan direkt. Några timmar efter att polisen visat bilden ringer en ur personalen på den lokala bensinstationen. Han är här nu, säger den anställda. Och en patrull skickas förstås omedelbart dit, men mannen är borta. Det blir ett genombrott ändå. Han finns nämligen på bensinstationens övervakningskamera. Så nu har man en verklig bild av den misstänkte gärningsmannen. Sen går det fort. Några poliser går runt i bostadsområdet och visar bilden. Flera personer känner igen mannen, vet vad han heter och kan visa var han bor. Innan polisen slår till gör man en slagning på mannen. Han är 37 år gammal, tidigare helt ostraffad och har licens på ett sånt vapen som användes vid mordet. Men det finns förstås ett problem. problem. Han kan ju vara helt oskyldig. Det finns ju egentligen ingenting som binder honom vid dådet. Allt polisen vet med säkerhet är att han har liftat, och det är inte olagligt. Så det är med en viss bävan Christer Johansson beslutar hämta in mannen. Det kan ju vara fel kille, och även om det är rätt så kan det bli en lång och svår bevisprocess för att få honom dömd. På morgonen den 16 december, 2 veckor efter mordet, slår polisen till och hämtar mannen. Och oron att det är fel ska visa sig obefogad. Han erkänner nästan direkt. Det visar sig att mannen utan jobb har ekonomiska problem som blivit akuta sedan han lurat sin egen skytteklubb på pengar. Hans plan var att stjäla taxibilen, sälja den och ta pengarna. Anledningen till att han valde Nasser Abdo var att han stod först i taxikön i Farsta. Men han gjorde motstånd. Handgemäng uppstod och ett skott gick av som träffade Nasser i magen. Och på det hela taget så var det en värdelös plan. Desperat, illa genomtänkt och dömd att misslyckas. För även om Nasser Abdo gett upp bilen och även om gärningsmannen skulle kunna kört iväg med den utan att bli stoppad, vem skulle köpa en stulen och efterlyst taxibil? Ingen. Den 37-årige mannen dömdes till 6 års fängelse för grovt rån och vållande till annans död. Christer Johansson, kan du berätta när du första gången, när du fick det här fallet?
Ja, nu är det länge sedan, men så som jag minns det så fick jag det på sms att det hade hänt så. Och att det var en pågående insats. Och då förstod ju jag att dagen efter så kommer det här landa på mitt bord. I den rollen som jag då hade som spaningsledare. Och då hinner man ju mentalt förbereda sig lite på att man får ett spaningsmord på halsen. Och man vet ju att det är en ganska stor apparat att sätta igång ett sånt team som ska jobba med det. Och att man kanske kommer få jobba ganska länge med det här ärendet.
Och när du väl då fick informationen, när du satte dig in i det här, vad var din första tanke då? Du hade en person som blivit skjuten på ett sommarstugområde, och det var egentligen allt du hade.
Ja, första tanken blir ju liksom att här måste vi verkligen jobba systematiskt, för det här kan nog ta tid att lösa det här. För som synes, om någon åker i en taxi, så är känslan var ju att det här är en person, det är två personer som liksom har mötts av en slump. Och att det är någonting som har gått snett, kanske ett rån eller någonting. Och då blir det ju inte lätt när det är slumpmässigt. Det går ju liksom inte att leta i någon persons bekantskapskrets eller så. Utan det är verkligen en slump som har gjort att de här två personerna har mötts. Och då blir det ju oerhört svårt. Så det kommer jag ihåg. Det tänkte jag på, att det här kommer nog ta tid. Det kommer vara svårt.
Och den typen av mord är ju inte sällan som det misslyckas att reda ut det, just för att det inte finns någon koppling mellan offer och gärningsman.
Ja, dels är det ju svårt att hitta då en potentiell gärningsman. Och sen är det ju nästa steg, då ska man ju hitta en bevisning som räcker också för att någon ska kunna dömas. Så att det, liksom, det är flera steg, så det är svårt. Och ibland så hamnar vi i det läget att vi kanske har underrättelser eller att vi har information om att att det är den här personen eller de här personerna som ligger bakom, men det går liksom inte att bevisa.
Nej.
Så att det finns flera olika steg.
Och det fanns ju ingenting i offrets bakgrund som på något sätt gav er någon hjälp. Men så fick ni det här tipset om liftaren. Vad tänkte du då?
Ja, den kom ju ganska snabbt. Och det, om jag minns rätt nu, så var det ju en grupp brandmän som kände att de hade skjutsat ut en person som de upplevde som lite märklig. Och de mötte i princip polisbilar eller ambulans som var på väg in i området och reflekterade väl efteråt när de hade släppt av den här personen att det här kanske var någonting som hade med det här att göra. Och det var ju väldigt skönt att ändå höra att det här har vi någonting att ta på i alla fall. Så det kändes jättebra när man får in en sån uppgift. Och det är jättebra att man hör av sig snabbt även om man tror att man har gjort fel.
Ja, men rent objektivt, så att de hade plockat upp en man som de tyckte var mystisk. Det fanns ju egentligen ingenting i det som kopplade honom med ärendet. Det kunde ju lika gärna vara vem
som helst. Det kunde ha varit var som helst. Det kunde ha varit en man som bara lyftade ut också. Så kunde det absolut ha varit. Men det blir ändå något konkret att ta i. Så.
Vad kände du? Trodde du att det här hänger ihop, eller tänkte du att det här är det enda vi har att gå på så vi kör på det?
Nej, alltså vi jobbade ju väldigt brett, så det här blev liksom en del som stack upp lite, som vi drog lite extra i, men fortsatte ju att jobba brett hela tiden, för att så säkra var jag, eller inte vi heller, att det här var helt rätt.
Det kunde inte vara.
Den magkänslan kunde man ju inte ha. Liksom. Nej. Utan det här var någonting som vi var tvungna att följa upp helt enkelt. Mm.
Det var väl också, om man nu ska vara ärlig så här lång tid efteråt, det var egentligen det enda konkreta spår ni hade, för i övrigt så gav ju undersökningarna inte särskilt mycket.
Som jag minns, vi körde ju det här ärendet bland annat efterlyst också, så, men det kom nog ingenting riktigt matnyttigt överhuvudtaget, som jag minns rätt, utan det var den här tråden man kunde dra i, så att säga.
Och så gjorde ni någonting som kallades för geografisk profilering. Kan du berätta lite om det?
Ja, en geografisk profilering, det handlar lite om sannolikhetslära, utan det handlar ju om, ja, alla vi människor har ju ett vanemönster, och vi lite omedvetet jobbar ju inom vårt vanemönster, och har man då olika punkter som man kanske kan ringa in runt en person, så kan man komma fram till geografiskt var den här personen hör hemma någonstans. Mm. Och det verktyget hade vi en person då som kunde inom det här teamet som jobbade.
Mm. Och jag har berättat om det tidigare, men det intressanta är ju att det funkar ju bäst när det är seriebrott, när du har ett antal geografiska punkter. Exakt. Här hade du egentligen 3.
Ja, exakt. Och det här, vi hade det här parallellt med att vi gjorde en fantombild, för att vi ville liksom se vad skulle vi visa den här fantombilden någonstans. Mm. Så att vi kanske inte riktigt trodde att vi kanske skulle hitta gärningsmannen inom det här, utan snarare vad ska vi gå med fantombilden någonstans. Mm. Det var lite så vi tänkte runt det. Men sen med facit i hand så följer allting ut väldigt väl.
Men en fantombild beslutade ni också att ta fram. Det kan jag förstå utifrån de vittnesmål vi hade. Men det finns ju också risker med det.
Ja, och där hade vi, kommer jag ihåg, väldigt många och långa diskussioner. Och jag var nog den som, om jag ska erkänna, faktiskt inte ville ta fram någon fantombild. Men det var några utredare som faktiskt övertalade mig att det här måste vi göra.
Vad är det som talar emot en fantombild?
Ja, men alltså då tar man fram en bild från ett vittne som blir någon form av sanning, och man kanske låser en utredning rätt mycket i en sån här fantombild. Så det känner jag i alla fall, med den erfarenheten jag har, att det gör man lite senare. Nu gjorde vi det väldigt, väldigt tidigt. Men tillsammans med den här geografiska profileringen då, så fanns det kanske en tanke hur vi skulle jobba med den här fantombilden, och att vi tänkte inte visa den speciellt mycket i media och sånt, för det kan man ju göra, och då låser man ju verkligen folk hur en person ser ut. Så då blev jag övertalad helt enkelt att vi gör det i det här tidiga skedet ändå.
Men så hade ni ju också ett vittne, nämligen den här brandmannen, som i sammanhanget kanske kunde bedömas som väldigt trovärdig, och att han verkligen hade sett. Han hade ju också tittat extra noga på den här personen.
Ja, exakt. Och de hade ju väldigt, precis när de hade lämnat av den här mystiska personen, så sa de ju till sig själva att de skulle försöka komma ihåg honom. Så att det är ju jättebra. Mm. Och då talar du också för att kanske göra en fantombild ganska snabbt och tidigt.
När man tittar på den här historien efteråt, så slås man ju av att ni gör de här åtgärderna som liksom geografisk profilering, ni gör det här, det verkar väldigt systematiskt och målinriktat, men egentligen måste det ha varit mycket mer ni gjorde, att det är liksom, att det här kan ju inte vara det enda som ni
fokade
på.
Nej, och vi knackade ju dörr i hela videoområdet, vi skickade ut brev och försökte söka vittnen väldigt, väldigt brett, så vi jobbade ju väldigt brett med andra saker också, samtidigt som vi hade pågående en teknisk undersökning för att titta liksom i bilen. Men det är också en mardröm med DNA i en taxibil, där man kanske kan säga väldigt enkelt att jag har åkt taxi många gånger och i vilka bilar. Men man måste ju liksom jobba väldigt brett och tänka förundersökning och tänka liksom att det ska hålla i rätten också. Så man måste tänka bevissäkring väldigt, väldigt tidigt också. Så det är ju inte bara att jaga gärningsmannen.
Ja. Men sen får ni den här bilden, och så har ni ett område som ni tror på, utifrån där han gick av, och det var en stig där som inte alla kände till, och så han verkade känna till området. Så går ni runt med den här bilden. Berätta hur det gick.
Ja, när vi hade fantombilden och vi hade den geografiska profileringen, då sa vi det att vi vill ju inte sprida den här bilden så mycket, utan vi tar den med patruller som går runt i området och pratar med affärsidkare, som pratar med föreningar, som har liksom kretsar med människor som finns i området och ser liksom, känner de igen den här personen på något sätt. Och det fick ju träff, tror jag, om det var första dagen. För då var det ju en på OK-macken där som sa, nej, men den här personen, han handlar här väldigt, väldigt ofta. Men de visste ju inte vad han hette eller så, men de kände igen honom på den här fantombilden helt enkelt.
Och sen ringer de och säger att nu är han här, och sen kommer ni dit och då är han borta, men då finns han på fel.
Ja, exakt. Och nu, om jag minns helt rätt, så de hade visat den här bilden och så lämnade de sitt telefonnummer och sen åker de därifrån, och sen så tar det ju bara några timmar, så ringer de och säger han är här nu. Och då försöker de ju åka dit så fort som möjligt, men det tar väl bara några minuter att handla så de hinner inte dit. Och då försöker vi titta om han har använt något kreditkort eller någonting och få en identitet på honom. Men det lyckas vi inte med, utan han handlar ju kontant då, tyvärr. Så att vi får bara den här filmen då, som finns i butiken. Och vi kan konstatera det som butiksbiträdet där säger också, det att han är väldigt, väldigt lik fantombilden.
Mm.
Men vi har fortfarande ingen identitet.
Men då har ni i alla fall fotografi på den personen som ni tror var liftaren. Och så går ni runt med det i området där.
Då visar vi både fotografiet och vi visar fantombilden. Och då är det en fastighetsvärd eller värdinna som känner igen den här personen och vet vilken lägenhet han bor i.
Mm.
Så då får vi fram en identitet.
Mm. Och återigen, så här efteråt då, så verkar det så självklart. Men där och då, det enda du har faktiskt, är ju identiteten på en kille som har liftat.
Ja. Ja.
Det kan ju vara helt fel.
Ja, absolut. Men det vi tittar på, det som liksom gör att vi verkligen känner att det, vi ligger rätt, det är ju då att han har ju vapenlicenser. Och han har licens för ett sånt här vapen.
Precis.
Och då får man ju den riktiga magkänslan. Ja. Då ligger vi väldigt, väldigt rätt.
Där någonstans måste du känna att nu är vi på rätt spår.
Och då är vi ju definitivt uppe på en på sannolika skäl, så att säga. Så vi drar ju det här för en åklagare som fattar beslut då. Så då, där får jag nog den riktiga känslan att nu ligger vi helt rätt, och det är att han har vapen helt enkelt. Men han är ju helt ostraffad sedan tidigare. Och så, men då har vi nog förstått mer också runt själva händelsen, att det är något rån som har gått snett. Att man har försökt liksom få loss pengar.
Sen, jag vet inte om du kommer ihåg det här, men jag tror att det är du som fattar beslutet att vänta lite, vi går inte och hämtar honom nu, vi låter honom sova en stund. Sen går vi, varför?
Men det är mest att man vill få tag på honom så säkert som möjligt. Så att vi hade ju spaning mot den här lägenheten, och vi såg att han fanns där, och vi såg liksom att han gick och la sig, och han hade dygnsrytm. Och då så bestämde vi att vi ville ta honom tidigt en morgon, så att vi var helt säkra på att han skulle vara hemma och att vi skulle kunna säkra den bevisningen vi behövde, kanske med vapen och så.
Men då har du då hämtar ni honom, och du tror att det är han, men då har du ju två scenarier som inte är så trevliga för dig. Det ena är att han nekar, och då har ni en ganska lång bevisprocess framför er. Det andra är att han är oskyldig. Det alternativet finns ju fortfarande. Ja. Men inget av det här händer, utan vad händer? Berätta.
Det som händer är att direkt när vi kommer in där i lägenheten, det här är ju en vanlig person, och han blir nog nästan lite lättad, känns det som, och säger ja, jag förstår vad det gäller.
Mm.
För han vet ju precis vad han har gjort. Och då så säger jag väl det, ja, vi får ta allt det där i förhör, för liksom, du förstår, men han, och då får jag också magkänslan att ja, det stämmer allt upp.
Ja, ja.
Det gick väldigt fort.
Så att han erkände mer eller mindre.
Han sa direkt, jag förstår vad det gäller taxichauffören.
Vad kommer du ihåg om honom, om gärningsmannen?
Ja, det var någon liten udda person, tror jag. Om jag minns rätt, kändes ganska ensam. Så. Och vad jag kommer ihåg, så det handlade om någon skuld som egentligen inte var speciellt stor, om vi pratar om tusenlappar. Och han har säkert blivit väldigt, väldigt trängd, och har nog inte tänkt egentligen att någon skulle dö i det här, utan han ville ju bara få fatt på ett par tusenlappar för att göra sig skuldfri. Så att, tragiskt, bara förlorare i hela det här.
Och hans plan, som jag förstått det, var att han skulle stjäla bilen sen sälja den.
Ja, den förklaringen gav han.
Vilket förstår ju vi alla att det är ju en hopplös plan. Ja. Vem köper en taxibil som är allmänt stulen?
Ja,
det är ju,
ja, bara
och,
där.
Och om man inte har några kontakter i undervärlden, så vad gör man? Man kan inte utdöda någons.
Jätte Nej, jättekonstigt. Mm. Så.
Vad hände i bilen då?
Ja, det vi fick fram i den här rekonstruktionen, och jag tror han gav nog den bilden ganska tydligt vad som hände. Det var väl att han försökte få ut taxichauffören ur bilen. Men jag förstår den här taxichauffören. Det här var hans egna bil och det var ju hans levebröd. Och han hade många barn, så att han ville inte släppa ifrån sig den här bilen överhuvudtaget. Och sen så slutade det med någon form av handgemäng. Och den här gärningsmannen då drar fram vapnet för att liksom hota ut taxichauffören. Och för att förstärka hotet så tror jag att han till och med gör en mantelrörelse. Och tyvärr så har han då skarpladdade ammunition i det här vapnet. Och så till slut i det här handgemänget i bilen så går det av ett skott helt enkelt. Mm. Som tar sig illa så att han avlider då.
Mm.
Det är den förklaringen han har gett. Och den stämmer ju också med de... av den tekniska bevisningen så att säga.
Mm, mm. Och den skuld han hade var vad jag förstår till sin egen skytteklubb, där han hade fått pengar för att köpa vapen till klubben.
Exakt.
Och så hade han
bränt de pengarna. Ja, exakt, det var några tusenlappar det handlade om.
Mm. När man tittar på det här fallet efterhand som jag har gjort nu, så är det ju nästan som en deckare som man skriver. Det är så metodiskt, det är så exakt och allting ramlar in och det framstår som en av de absolut mest briljanta polisutredningar man sett. Och det var det ju bitvis också, men också lite tur måste du väl ändå erkänna.
Ja, alltså så är det ju. Och precis som du säger, det var tv-deckartempo helt enkelt. Och jag kan ju titta på tv-deckare ibland, och speciellt när man jobbade mycket med grova brott, så tyckte man väl att det ganska jobbigt att titta på tv-deckartempo. För att man förenklar väldigt snabbt och saker och ting går inte så fort. Man vet att en mordutredning, det kan ju ta flera månader, ibland år, att reda ut sådana här saker. Och det gäller att ha en jättelång uthållighet. Men det här tror jag, det här gick ju på 2-3 veckor så var vi klara liksom. I alla fall med att han satt anhållen och häktad. Sen så tar utredningen lite längre tid. Men det gick ju väldigt, väldigt fort. Mm. Och allt som vi gjorde gav nästan resultat dag 1 eller dag 2. Och det gör det ju aldrig annars. Tur och skicklighet får vi väl säga. Mm.
Men när du ser tillbaka på den här nu så här många år efteråt, så måste du ändå tycka att det här... Nu vet inte jag vad du gjort i övrigt i din karriär, men det här måste ändå sticka ut lite grann.
Ja, och det är nog att det gick så pass fort så. För de mordutredningar jag har varit med i, då har det alltid tagit lång tid. Så. Men jag vet ju också med den erfarenheten jag har, det är ju att man måste jobba systematiskt. Och det gjorde vi även här. Även om det var, här ramlade pusselbitarna på plats väldigt, väldigt fort. Och det är ju det som är lite ovanliga. Och kanske att vi lyckades ta rätt prioriteringar väldigt snabbt. För det kunde ha tagit längre tid. Och jag tror vi hade ju hittat den här gärningsmannen. Vi hade säkert hittat hans vapen när vi hade gått igenom det. Men det hade ju säkert tagit ett år.
Mm.
Då hade vi hittat honom om vi inte hade gjort de här andra åtgärderna.
Men du måste ändå ha varit rätt nöjd när ni var klara.
Jag var jättenöjd. Och som sagt, det här är ju inte ett enmansjobb. Utan det var ju verkligen de som jobbade med det här som tog fram det. Mm.
Tack så mycket för att du var med. Berätta gärna om fallen jag aldrig glömmer för dina vänner så att fler får chansen att lyssna. Har du förslag på vilka fall du vill att vi ska ta upp eller bara berätta vad du tycker, så mejla till fallen@ilikeradio.se. Och jag har några som jag gör den här podden med som jag vill tacka lite extra. Research Gabriella Lahti, ljudsättning Alexander Martyris och exekutiv producent Mattias Arvidsson. Efterlyst och TV3 dokumentär ser du varje krimtorsdag på TV3 via Free och via Play. Tills nästa vecka, tack för att du lyssnar. Produceras av I Like Radio. I Like Radio.